Och vi ber inför detta bibelstudium. Kära himmelske far, tack för att vi igen får samlas kring ditt ord och får lyssna till hur du har planerat för att föra ut budskapet kring hela världen. Och tack vare det här så har ju budskapet om Jesu Kristi blod och sår också kommit till oss här i långt borta i Norden. Och vi får ta emot det och tro på det, att vi är delaktiga av det precis lika mycket som Petrus och de andra apostlarna och de som var med på Jesu tid. Herre, kom och lär oss vad vi behöver få lära oss ikväll. Hjälp mig att säga det som ska sägas, det som är ditt ord och inte mina funderingar. Och hjälp oss så att ta vara på den tid du har gett oss som några tid, så att vi brukar den tiden rätt. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi ska så fortsätta mitt i kapitel 10 i Apostlagärningarna, där vi stannar senast. Vi kommer alltså just här till höjdpunkten av den stora omvälvande undervisning som Gud ger rent konkret till Petrus och som därmed förmedlar till de andra lärjungarna. Den omvälvande saken att hedningarna är välkomna in i Kristi kyrka, i Guds rike, utan att först bli som judar, utan att behöva omskära sig, utan att behöva följa Mose lag. Nu finns det ingen skillnad längre mellan jude och hedning. Och vi startar då vers 23, som ju egentligen är delad i två delar av folkbibeln, därför att det börjar en ny rubrik, Petrus och Cornelius, mitt i den här versen. Den föregående halva versen, då bad Petrus dem stiga in och det blev hans gäster. Det hör ännu till det när de här tre budbärarna som Cornelius hade sänt till Joppe hade kommit till Petrus. Och de var vistades i hans hus eller i det hus där han bodde hos garvaren Simon över en natt. Och så heter det då, dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem. Om några av bröderna från Joppe följde med honom. I lite senare här i kapitlet, nämligen vers 30, så får vi veta att det var 4 dagar från det att Cornelius fick sin uppenbarelse till det att man når fram tillbaka till Caesarea. Men det här är lite märkligt, egendomligt, därför att judarna och folken på den här tiden där, så räknar inte dygnen på samma sätt som vi. När Cornelius i vers 30 säger för 4 dagar sedan, så då betyder det enligt vår dygnskonvention 3 dygn. Och vi ser det här av det att de här männen kom följande dag, den andra dagen, alltså efter ett dygn ungefär, till Joppe, och sen så var de där över natten, och då blev det dag 3 innan de sen reste iväg. Och de behövde ju också övernatta en gång, för det var en 45-50 kilometer att ta sig fram till fots, så man hann inte på en dag. Det var enligt kapitel 11, vers 12, så var det 6 bröder som följde med. När Petrus berättar om den här händelsen så säger han att 6 bröder följde med honom till Caesarea. Här står det bara att några av bröderna från Joppe följde med honom. De här som följde med, de hade inte upplevt det som Petrus upplevde. Men de hade ju hört att det var någonting enastående på gång. Och de var intresserade att följa med för att se hur det här skulle utfalla. Men kanske också det att det behövdes uttryckligen vittnen. Det var en så stor och genomgripande sak som hände. Så det behövs tillräckligt med vittnen. Och det visar ju sen också när vi kommer till 11:e kapitlet nästa gång. Så kommer ju Petrus att bli anklagad ganska hårt. Och då behöver han de här vittnena som har varit med och upplevt hur det här gick till. Nå ja, sen följande dag så kom de till Caesarea, står det. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. Han visste att det här var någonting enastående. Det här var någonting mer än bara ett vanligt besök som han ska få. Det kommer att ha en genomgripande betydelse. Cornelius har räknat. Han har kollat lite tiden, hur lång tid tar det att bege sig till Joppe, när kan de tänka starta därifrån och när är de framme. Och så har han då kommit fram till att den här dagen, som han själv då senare säger att det är 4 dagar efteråt, den här dagen så kommer då det här besöket att komma. Så de sitter och väntar. Cornelius hade ett stort inflytande, han var ju en romersk officer. Och det betyder att han hade många vänner, eftersom han var en sådan god man, en from man som var mycket uppskattad. Så hade han naturligtvis en stor vänkrets och en släkt också. Och dem inbjöd han, och eftersom han hade inflytande så fanns där en församling som nu väntar på predikanten. När Petrus skulle gå kom Cornelius in emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Det här finns det funderingar om bland kommentatorerna. När Petrus skulle gå in, står det, jag läste lite fel. Var han redan inne? Eller var det så att han var ute på stan? Cornelius fick av en slav veta om att nu kommer han, och så skyndar han emot. Det finns 3 ställen där det talas om en ingång här. I vers 24 stod det, följande dag kom de till Caesarea. De kom till staden. Här Petrus ska gå in. Och i nästa vers, vers 27, så står det att han gick in och fann många församlade. Men det här in betyder inte nödvändigtvis att han gick in i huset, utan att han gick in i det rum där församlingen fanns. Enligt den tidens seder så ska husvärden gå emot i hallen och ta emot dem i farstun och bereda den visa den vördnad som är lämplig då, beroende på vem gästen är. Och Cornelius, han bevisar en sådan vördnad som inte tillhör människor. Han faller ner ända till golvet för hans fötter. Och tillbad dessutom, står det. Det här var inte tänkt för människor. Det var väl första gången som Petrus mötte en sån här vördnad. Och han vet hur han ska hantera den. Det står, Petrus reste honom upp och sa, stig upp, också jag är en människa. Han avvisar det att Cornelius tillber honom som Gud. Det är Gud alena nämligen som ska ha vår tillbedjan. Det lär vi oss i uppenbarelseboken. Där finns det i 19:e kapitlet ett ställe där Johannes faller ner inför en ängel. Och ängeln säger, du ska inte falla ner inför mig. Det är Gud alena du ska tillbe. Och samma sak i det 22:a kapitlet, så händer det samma igen där. Där Johannes faller ner, men får veta att det är inte människor eller inte änglar du ska tillbe, utan det är Gud. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Det var alltså hans församling som han nu ska predika för. Även om han inte visste varför han var där. Säkert var det en överraskning för Petrus att så många var där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. De som väntar, de vet mycket väl att det är en jude som är på kommande. Ja, det står inte uttryckligen, men det är mycket sannolikt. Och de vet vad den mosaiska lagen föreskriver, att en jude inte ska äta eller gå in till hedningar. Det här hittar man inte som ett klart förbud i Mose lag. Det står inte på något ställe det här att ni får inte äta tillsammans med hedningar. Utan det här har man sammanställt från olika delar av den mosaiska lagen och menar att helheten är en sådan att den föreskriver att judar inte ska få gå in och vara gäster hos hedningar eller äta med dem. Vi vet ju också hur fariseerna knorrar över att Jesus gick in till publikaner, även om de sannolikt var judar. Och han hade på det sättet umgänge också där med andra människor som inte var riktigt rena i samhället. Men dessa människor som nu har samlats, de var nyfikna på vad Petrus ska berätta för dem eller tala till dem. Och de vill veta hur han ska förklara det här att han nu går in till sådana som inte är judar. Han förklarar det med stöd av den syn som han har haft. Mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Vi vet inte om det här är allt vad Petrus sa. Om det här är nu en förkortning som då har förts vidare till Lukas. Det kan ju till och med tänkas att Lukas var med bland de här sex som följde med här. Men Petrus visar klart här att han är tvungen att förklara varför han kommer till ett hedniskt hus. Och om det är så att det skulle ha varit naturligt eller allmänt accepterat att Petrus, att en jude ska få komma till ett sådant hus, så skulle han inte ha behövt förklara det. Men kom ihåg vad vi konstaterade förra gången. Cornelius var inte en omskuren hedning. Han var inte en proselyt. Han var en proselyt vid porten, som man kallade. Alltså han hade ännu inte tillträde till templet. Han var inte en jude i rituell mening. Och Petrus är därför tvungen att förklara. Hur kommer det nu sig att han går till en sån? Och det måste han ju också göra förstås för de sex som följde med honom på vägen, fast han sannolikt hade gjort det under resan eller före. Här finns nu ett radikalt nytänkande. Och vi kan ju konstatera att det här nytänkandet börjar ju redan från det att Petrus tog in och bodde hos en garvare som ju då sysslar med döda ting och som då inte var riktigt rumsren, även om han kunde ha varit jude. Men det är ett paradigmskifte, som jag kallade förra gången och fortsätter att kalla det. Det är alltså ett nytänkande som fullständigt ändrar evangeliets utbredning och som ändrar judarnas förhållande till omvärlden. De judekristnas förhållande till omvärlden. Nu kommer nämligen de hedningarna att kunna tas in utan att de blir omskurna, utan att de börjar följa judarnas bestämmelser om sabbat, om olika fester, om offer. De samhälleliga föreskrifter som Mose har gett om slavar till exempel, det är ju en sak som vi ibland blir hånade för, vi som tror att Bibeln är ett sant Guds ord och ofelbart Guds ord. För då säger man att varför följer ni inte bestämmelser som finns i Mose lag då i Bibeln om hur man ska göra om man säljer sin dotter till slav eller någonting liknande. Det här är passerat nu och det håller på att ske här. Så det är alltså, vi har här också en förklaring till varför vi inte ska iaktta sådana bestämmelser som finns i Mose lag om samhälle, det yttre samhälle. Nej, det är vår lag vi följer. Mose lag, den var till för en tid och för ett bestämt folk. Inte var Mose lag till för andra folken, för judarna. Och nu då hedningar öppnas för dem, så betyder det att i den kristna kyrkan så är sådana bestämmelser nu borta, därför att de har sammanfattats och uppfyllts av Jesus Kristus. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig, och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit. Jag tvekade inte. Enligt judisk praxis borde han ha gjort det. Han skulle ha frågat sig, det här är ju inte rätt. Hur skulle jag kunna göra så? Han hade ju redan fått veta av Gud, det som Gud har förklarat för rent ska inte du förklara orent. Därför tvekade jag inte. Jag vill veta varför ni har bett mig komma hit. Petrus vet ingenting om det. Han vet bara att han är kallad dit. Han vill veta orsaken. Han kan inte få reda på varför han har kommit dit, alltså syftet. För det visste inte Cornelius heller. Cornelius visste bara att han ska kalla dit Petrus. Så nu följer då en genomgång. Cornelius berättar. För 4 dagar sedan, just vid den här tiden, den 9:e timmen, var jag här hemma och bad. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Vi har redan talat om den här kronologin, så den behöver vi inte gå igenom desto mer. Det är en detalj här som jag bara ska kommentera. En man i skinande kläder. Cornelius säger inte att det var en ängel, men sådana skinande kläder brukar vanliga män inte ha. Så Cornelius förstår att det är en budbärare. Änglarna kallas män. Enligt Jesus talar vi ju inte om män och kvinnor i den himmelska världen, om änglarna. Det måste ju framställas på något sätt. Och eftersom det är Guds budbärare och Gud sänder sitt bud, som vi vet av Nya Testamentet, genom män som ska predika Guds ord, så sänder han också dem, änglarna, som män. Så kan vi läsa det. Skicka nu bud till Joppe och be Simon, som kallas Petrus, att komma hit. Han bor som gäst i garvaren Simons hus vid havet. Och här måste ju då Cornelius ha förstått att Petrus måste göra avsteg från judiska seder då han ska komma till en hedningshem. Då säger Cornelius: då skickar jag genast bud efter dig, och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra vad Herren har befallt dig att säga. Församlingen väntar på predikanten. Cornelius introducerar predikanten, förklarar för honom varför han har bett honom komma, och nu vill han att han ska förkunna ordet för honom. Predikanten ska naturligtvis tala det som Herren ger i enlighet med Herrens ord. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Det här är en upprepning av vers 28 där Petrus säger: mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Nu har han 2 utsagor här som han tar som motivering, eller som inledning till sitt tal. Ett viktigt tal, då öppnade Petrus sin mun, som det egentligen heter. Gud gör inte skillnad mellan hedningar och judar. Det är den första saken. Han ser inte på hur man gillar eller inte gillar människor. Gud hade valt judarna. Men nu gäller det inte längre det att judarna har en särställning, utan nu finns ingen åtskillnad. Det andra: han tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Gud tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt. Det här kan man ju då fundera på hur det går ihop med Bibelns budskap om frälsningen av nåd. Han tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt, och i annat fall så avvisar han dem från sin gemenskap. Och han gör det också, oberoende av om det är en jude eller en hedning eller en grek, som man vanligen sa här, som då avstår, som nekar Guds, inte tror på, tar emot Guds ord. Men de här orden fruktar honom och gör det som är rätt, det kan vi säga att det är någonting som är ett vanligt uttryck i Bibeln för just att ha ett rätt gudsförhållande. Att frukta Gud betyder att vara hans, dela hans gemenskap. Det är ett tecken på tro och lydnad. Och där finns en tillit till det som Gud säger i sitt ord. Det är inte att vara from i allmänhet, så som en hindu kan vara from. Utan det är frågan om att just ha en tillit, tro, den Gud som är skapare, frälsare och kommer till oss i den heliga ande. Det här är någonting helt annat än att själv bestämma vad som man själv tycker kan vara rättfärdighet, som är den vanliga jargongen idag. Det här tycker inte jag är synd. Och det är vanligt att man menar att Gud tar emot alla. Det är ju särskilt Jonas Gardell som är apostel för den synen. Gud tar emot alla, utan undantag, utan urskillnad, utan att fråga hurdana vi är. Och visst låter det så oerhört evangeliskt. Hyperevangeliskt. Det är bara det att han gör sig av med synden på samma gång. Gud är också helig, och det är därför som ordet gudsfruktan finns med. Att frukta, att göra Gud emot. Vad är det som är rätt? Gör det som är rätt. Jo, det vet vi ju mycket väl. Detta är Guds gärning, att ni tror på han, den som han har sänt, sa Jesus till judarna. Det som är rätt, det är att ta emot Guds ord om att vi är syndare och frälsningen, förlåtelsen finns i Jesus alena. Det är det som är det rätta. Omvändelse och tro brukar man kort beskriva det. Om det skulle ha varit så att det här med att frukta Gud och göra det som är rätt skulle ha varit en yttre rättfärdighet, en gärningsrättfärdighet, då skulle inte Cornelius ha behövt kalla dit Petrus. Då hade han haft tillräckligt. Han var ju from och god. Det var inte heller tillräckligt att han gick i judarnas synagoga och var en from man inför judarna. Det måste ytterligare någonting till. Det som måste till, det var Jesus. Kunskapen om Jesus och hans verk för oss. Det var det som var rätt. Och därför så kom nu Petrus och förkunna för honom. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Han koncentrerar sin predikan här till några verser och säger att det här har Gud sänt till Israels folk. Det var ju dit det kom först. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Ja, det var en frid som inte liknar den som världen ger. För den frid som världen ger, den kan man aldrig uppnå när vi har att göra med syndiga människor. Friden som världen ger är alltid blandad med fruktan för att bli orätt behandlad eller skamligt behandlad, och att det ska komma någonting, någon olycka drabba, eller att fienderna kommer över oss. Vilken fred man än stiftar in mellan människor, så består den inte. Det vet vi ju mycket väl av historien. Så det är inte en frid mellan folken som Jesus kom för. Det är frid i samvetet, frid i hjärtat. En rättfärdighet som tillräknas oss och därmed ger oss trygghet inför domen. Det är ungefär som om det skulle stå en bisats här, han som är allas herre. Det är en viktig bisats. I vissa översättningar har den rent avställts inom parentes. Men den är viktig. Han är allas herre. Det är en bekännelse till att Jesus är sann Gud. Han är allas herre, Kyrios, herre och Messias. Jesus Kristus, alltså Messias. Då börjar Petrus med att sammandra det som finns i ungefär i Markus evangeliet brukar man säga, kan man säga. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Här har vi introduktionen. Och går man till Markus evangeliet så ser man att det är precis det här dispositionen. Det börjar med Johannes döparen. Hans dop. Och så gick förkunnelsen ut över hela Judeen med början i Galileen. Det började där uppe och gick sen ut över hela Judeen. Precis så där börjar Markus, och därför brukar man, eftersom Markus, Johannes Markus heter han fullständigt, han var Petrus lärjunge, följeslagare. Man brukar mena det att Markus då skrev i stort sett Petrus predikan. Så att Markus evangeliet är alltså en vidlyftig utläggning av det som Petrus brukade predika. Och som han också gjorde här. Även om det var troligen kortare. Och då kommer han till innehållet. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var djävulens våld. Ty Gud var med honom. Han blev smord. Han blev Messias, den smorde. Han blev smord i dopet vid Jordan, där han döptes av Johannes döpare, men inte smord av Johannes, utan av den treenige fadern som uttala, den är min älskade son, anden som visar sig över honom. På det sättet blev han smord till sin uppgift. Jesus sa själv, gör så, alltså döp, för att vi måste uppfylla all rättfärdighet. Han måste gå in i sin uppgift på samma sätt som andra människor. Bli en människa som vi och bekänna våra synder. Det här gjorde han i den heliga andes kraft. Han gick omkring och botade gott. Jag sa botade gott, gjorde gott och botade alla. Och det är ju många, många, många kapitel i evangelierna som bara berättar om hur han gick omkring och botade och gjorde gott. Han tog emot alla. Det var en stor del av hans verksamhet. Alla som var djävulens våld, det är ju därifrån egentligen som upprinnelsen till allt ont kommer. Ty Gud var med honom. Det behövde han inte säga för att motivera att hans gärningar var gudomliga, för han var ju själv Gud. Men det var det att han var verksam i förnedringens tillstånd. Och då kom Gud över honom och gav honom de här särskilda krafterna. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Honom hängde det upp på trä och dödade. Här har vi ögonvittnet som berättar. Vi var vittnen, eller vi är vittnen till allt han gjorde. Och han koncentrerar sin predikan kring korsfästelsen och uppståndelsen. Först här nu att han blev dödad. Honom hängde de på trä och dödade. Det är alltså samma lagpredikan mot dem som dödade honom. Som det var när han predikade på pingsten. Och han fortsätter med att koppla korsfästelsen till uppståndelsen direkt efteråt. Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Ni dödade honom, sa Petrus på pingsten. Gud har uppväckt honom. Kontrasten där mellan vad människor har förmått göra i sitt oförstånd och vad Gud gör. Petrus understryker att det inte var alla människor som fick se honom efter uppståndelsen. Vi har kanske ibland funderat på det här, hur Gud inte gjorde det så att alla frågetecken skulle ha rätats ut kring Jesu uppståndelse. Varför var det så att han visade sig bara för några människor? Ja, det var ju nog upp till 500 bröder på en gång enligt 1 Korintierbrevet 15, så det var inte så få. Men det var inte alla människor. Det var bara inför sina lärjungar. Dessutom så gav han ingen chans att se just själva uppståndelsehändelsen. Det var bara resultatet av den som sågs. De närmaste som kom inför det var ju soldaterna, som såg ett väldigt ljussken. Men de såg inte själva uppståndelsen, att Jesus skulle ha stigit upp, rullat undan stenen och kommit ut ur graven och sen kunna vittna om det här. De såg inte. Det här för att hans uppståndelse och hela vår kristna tro inte ska grundas på våra sinnen, utan det ska grundas på tro. Det är därför också som det inte är, som Bibeln inte är någon dogmatikbok med alla möjliga paragrafer, som skulle till exempel likna den katolska kyrkans katekes, som är en 6-7 cm tjock och som har väldigt mycket paragrafer. Tänk vad det skulle vara enkelt för oss i frågan dopet och den yttersta tiden och alla möjliga sådana här frågor som där kristna har olika uppfattning. Om det skulle stå klart i punkter, allting, så här ska ni tro. Eller så här är det. Gud har inte behagat göra det på det sättet. Han uppenbarar det när vi frågar honom i hans ord. Då ska vi förstå det. Bara vi inte låter vårt förnuft gå över skriften. Det är det som är den stora faran, att låta vårt förnuft vara domare över skriftens ord. Det här är förklaringen till också varför inte alla de här vittnesmålen kring uppståndelsen och så vidare, att varför inte finns belagt på ett sådant sätt som modern vetenskap skulle förutsätta. Petrus understryker ännu att det var för oss som åt och drack tillsammans med honom. Vi har ju en berättelse i Lukas 24 om hur man åt och hur Jesus bad om att få mat. Han åt och drack med dem. Det här var vittnesbörd om att han var verklig. Även om han hade en förhärligad kropp och inte egentligen skulle ha behövt ha mat, så det visar ju hur verklig han var när han gjorde så. Han var levande. Petrus tar det här som belägg för att han har uppstått. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Det här är ju hans missionsbefallning som alla evangelierna slutar med när han ger sitt uppdrag. Att predika det som vi ska predika för folket, allt folket, det är Guds ord. Det är att inte hitta på eget eller ge våra egna tolkningar företräde över det som vi får höra i Guds ord. Det som Gud har gett oss, det ska vi predika. Och det, därmed så är den som framför något annat än det som Guds ord tar fram en lögnare, en falsk profet. Det var vittnena som hade fått se den uppståndne som fick i uppdrag att gå ut och predika. Nu ska den här predikan gå ut till allt folket. Jesus visar sig inte för allt folket. Det är ordet som ska gå ut. Det är det yttre ordet som ska gå ut. Och det är inte heller några hallucinationer eller några känslostormar som ska övertyga människor om vem Jesus är och vad han har gjort, utan det är Guds ord. Det här tar Luther väldigt, väldigt allvarligt och säger bland annat i Schmalkaldiska artiklarna att allt det som utan det yttre ordet och sakramenten prisas som ande, det är djävulen. Det är nämligen så att Gud har valt att utbreda sitt ord med hjälp av just yttre ord och med hjälp av människor. Det var därför som inte ängeln själv for till Petrus, utan till Cornelius och bad honom skicka representanter. Det var därför som inte ängeln predika för Cornelius, utan skicka efter Petrus, att det är Petrus som ska predika. Det var därför som inte ängeln predika för den etiopiske hovmannen, utan instruera Filippus att han ska göra det. Gud använde sina tjänare som kallas av församlingen för att föra ut, förkunna Guds ord. Gud har bestämt denne Jesus till domare över levande och döda. Evighets- och domsperspektivet finns också med i en kristen predikan. En kristen predikan kan aldrig begränsa sig till denna världen, inomvärldsliga ting, socialt evangelium. Det hör till visserligen att vi inte heller ska förakta det att människor är fattiga och har det svårt. Vi ska hjälpa dem. Men det är inte det som Gud har gett i uppdrag åt oss att göra. Att se till att vi får det bra i det jordiska yttre. Det är inte det första. Det första är att predika ordet och veta att Jesus ska komma tillbaka som domare. Döma levande och döda. Levande och döda är ett begrepp som finns lite här och var. Det betyder inte bara, och kanske inte heller allra främst, att det är de som är i graven som han ska döma. Och att det är de som lever när Jesus kommer som ska stå framför honom. Utan det här gäller andligen döda, andligen levande. Naturligtvis gäller det också dem som lever när han kommer och de som är i graven. Men den primära betydelsen är det att de levande är de som har gemenskapen med Jesus och som han ställer på sin högra sida. Därför att de redan lever. Och de, oberoende av om det är i graven eller om de lever kvar när han kommer. Och de döda är de som har vänt sig bort från honom, förkastat hans budskap här i tiden. Och som därmed är andligen döda, utan gemenskap med Jesus. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Här är nu avslutningarna. Och man kan kanske notera också att här finns inte någon direkt appell. Det brukar ofta vara så i en predikan som till exempel på första pingstdagen att predikanten ger en appell. Ni som nu hör detta, omvänd er och tro evangelium. Någonting av det här. Det sa ju Petrus på pingsten. Då de frågade, vad ska vi göra? Så sa han att just det här, att de ska omvända sig och tro. Och sen att låta döpa sig. Men det händer någonting överraskande efter det här. Men innan vi går dit så ska vi också säga att vittnesbördet, det gäller Jesus. Bara han och ingen annan är frälsaren. Och det är också om honom som profeterna har vittnat. De har vittnat också om att var och en som åkallar Herren ska bli frälst, så sa Joel. Och så har också de andra profeterna sagt. Det är ett genomgående budskap i Gamla testamentet. Genom hans namn. Det betyder allt det som finns i Jesu verksamhet. Det som han gör för oss och med oss. Petrus öppnar alltså i sin fulla vidd evangeliet för de hedniska åhörarna. Han drar inte tillbaks någonting. Han säger inte, nu tror jag nog det är bäst om vi gör så som man brukar här. Att ni först blir riktiga judar. Att ni låter omskära er. och att ni går igenom en prövotid och att ni blir visar att ni har ett allvarligt sinnelag. Och sen så kan ni också få tro det här budskapet. Här finns ingen begränsning. Han predikar evangeliet utan att peka på dem, annat än vad han har sagt om att de dödade honom. Nu var det ju knappast de här som var i Caesarea som var med i Jerusalem, det vet vi ju inte. Men var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse. Han öppnar evangeliet fullständigt, utan villkor, för dessa främlingar. Och nu kommer vi då till det häpnadsväckande som sker här. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. I 11:e kapitlet när Petrus förklarar det här så säger han till och med att det hände redan när han började tala. I det 11:e kapitlets 15:e vers. När jag började tala föll den helige ande på dem. Och där säger han också alldeles som på oss under den första tiden. Det här är en mycket intressant detalj som finns där i 11:e kapitlet som inte står här. För vi kan ju börja fundera på att hur kan det komma sig att de här människorna redan nu blir fyllda med anden på ett sådant sätt att det, av allt att döma av det som beskrivs, talar i tungor. De utför framför alltså andens manifestationer på ett extraordinärt sätt. Redan i början av Petrus predikan. De hade inte heller blivit döpta. Det här var Guds speciella budskap till dem att nu är det han som är verksam. Han stadfäste budskapet genom att låta hedningarna få del av det här. Vi ska observera att det finns tre olika skeden av det här, det blir också ett fjärde, när den heliga ande särskilt manifesterar sig. Och det är här, ja, vi ska börja från pingsten. På pingsten när apostlarna fylldes av anden, när tungor av eld satte sig på dem och så började de tala språk som människor förstod runt omkring. Det andra det var när evangeliet nådde Samarien i 8:e kapitlet. Och det tredje är när evangeliet når hedningarna här i Caesarea. Det som är den fjärde gången, så det är när evangeliet når Efesus och där Gud då väljer, det är 19:e kapitlet, där Gud då väljer att också där beskriva hur evangeliet är kraftfullt och mäktigt när det predikas på ett rätt sätt. Det är en övernaturlig manifestation som kommer plötsligt, som ingen hade bett om. I Apostlagärningarna 8 står det att man bad om att de skulle få den helige ande. Här står det ingenting om det. Här är det hedningar som inte hade förstått att be någonting sånt. Lukas, ja, jag ska kanske spara det lite. Vi går vidare till vers 45. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Det var ju 6 stycken då, de här troende judarna som hade följt med Petrus. De blev överraskade. Det är lite olika saker som sker. Jag var redan inne på det i kapitel 8, vers 17. Så där skedde ingen handpåläggning och inget dop. Förlåt mig, kanske jag rör ihop lite. Men vi ska titta. Jag måste kontrollera för att få det här. I 8:e kapitlet, i vers 16 så står det, eftersom anden ännu inte hade fallit, 15. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Det här sker på ett helt annat sätt än här i Caesarea. Och det sker på ett helt annat sätt än på den första pingstdagen. Det finns ingen metod där allting ska ske efter ett visst mönster. Det som är det gemensamma är att det här sker när Gud vill. På pingsten faller anden plötsligt över apostlarna. Här i Petrus och Johannes besök i Samarien så ber de att samariterna också ska få den helige ande på ett speciellt sätt. De var döpta. Och så lade de då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Då kom den helige ande som en manifestation. Och här i Caesarea, här är det ingen som tänker på ens att det skulle kunna hända någonting sånt. Det är inte döpta. Ingen lägger händerna på dem. Plötsligt bara så utgjuts anden på det här märkliga sättet. Vi kan också undra hur det var med de 3000 som blev kristna på pingsten, om de alla talade i tungor. Eller om det var apostlarna som gjorde det. När vi var inne på det där så konstaterade vi att det står inte att de alla talade i tungor. Det är möjligt att de gjorde det, eller åtminstone en del av dem. Men det står ingenstans i apostlagärningarna att pingstundret skulle ha upprepats i Jerusalem. Det står ju om kraftgärningar, mäktiga saker som skedde, underverk. Men det står inte på nytt om sånt här tungotal. De som döptes i Jerusalem, de var alla troende. Så var det med samariterna. De här, de var hedningar. Och Cornelius var en from man, men vi vet inte om det var, gällde alla som var där. Det som vi ska vara väldigt noga med att konstatera här, att den här gåvan, att på det här sättet börja tala tungomål, att manifestera andens särskilda utgjutande, det är inte den största gåvan som anden kommer med. Cornelius, de hade redan fått tro på Guds ord. Åtminstone Cornelius var en from man. Vi vet inte hur mycket det gällde de här andra som var där, men sannolikt så var de också fromma. Och de hade en tro på Gud som fanns där. Men Gud valde det här med övernaturliga gåvor för att manifestera det enastående i det som skedde här. Att också hedningar ska få vara med i den kristna församlingen. De var inte helgade på något särskilt sätt. De var inte förberedda genom något långt möte där. Det var redan när Petrus började tala som anden föll på dem. En del kallar det här dop i den helige ande. Och det ska vi säga några ord om hur det förhåller sig till dopet i vatten. Men först vers 46. De hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Om vi ännu tänker på de här tre ställena som vi har nämnt, nämligen i andra kapitlet där det gäller pingsten, så står det att de började tala främmande språk. I 8 kapitlet står det att anden hade inte ännu fallit på någon av dem, men de tog emot den helige anden. Och sen den här händelsen då. Först judarna på pingsten, sen samariterna och nu hedningarna. Det som skiljer är att apostlarna talar främmande språk som då var vanliga språk, för att människorna där runt omkring hörde ju sitt eget språk talas. Och så tänker man sig då att de här andra tungomålstalen som hände i Samarien och i Caesarea, det var de som där babbel, som inte var vanliga språk. Det står inte att det var på det sättet. När Petrus på apostlamötet i 15 kapitlet förklarar att Gud inte gjorde någon åtskillnad mellan judar och hedningar, och att den helige ande föll på dem, det är i 15 kapitlet, vers 8 och 9. när den helige ande här föll på hedningarna, precis som under den första tiden över oss, eller så som det under den första tiden skedde med oss, så då säger han att den helige andes gåva nu var likadan som på pingsten. Andens extraordinära gåvor gavs efter tron. Tron som kom genom predikan. Petrus hade börjat predika och de lyssnade och trodde. Och så gav Gud de extraordinära gåvorna. Men sen kommer vi då till nästa vers. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra dessa bli döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Hur förhåller sig detta dop som många kallar andedopet med dopet i vatten? Är det då så att Petrus tycker att nu då de har fått det stora och blivit döpta i helig ande, så nu kan de också få det lilla att bli döpta med vatten? Jesus, han sa ju, det var Johannes döparen som sa, jag döper er i vatten, men efter mig kommer en som ska döpa er i helig ande och eld. Var det så att det här som följde sen, det var bara en formalitet? En detalj? Nej, vågar jag påstå. Dopet är ett bad till nyfödelse och förnyelse. Det är ett sakrament som har evig välsignelse. Tungomålstalet var en övergående sak. Och så säger ju Paulus också i första Korintherbrevet 12 i slutet att tungotalet ska försvinna, liksom allt det andra jordiska. När det försvinner, säger han inte. Men dopet ger en permanent och evig gåva. Och alla som tror är välsignade av det. Detta yttre som händer genom vatten. Det är alltså det större som följer sen. Petrus kommer inte med någonting som bara lite kompletterar, utan han säger, ingen kan väl hindra att de också får det stora, nämligen det kristna dopet, när de en gång nu har fått så märkliga, det här, fått del av de här samma gåvorna som vi fick på pingsten. Och sen, han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Det som man kan undra är att var det inte Petrus själv som döpte, om han befallde att de skulle döpas. Man kan nog rimligen dra den slutsatsen av hur apostlarna normalt gjorde, det var Petrus som döpte. Det skulle vara underligt om han inte skulle ha gjort det själv, efter allt det som hade hänt här. Om han sen skulle ha sagt till någon att ta du nu här och ställ till lite vatten och så döper ni det här, så går jag och vila mig under tiden. Det var nog en order om att nu ska vi verkställa dopet. Han befallde att de skulle döpas, de skulle bli döpta. Det var en passiv form. De ska bli döpta i Jesu namn, Jesu Kristi namn. Och därmed så fick dessa hedningar samma hemortsrätt i Kristi kyrka som judarna hade haft tidigare. Och det var därför som det var ett sådant paradigmskifte. Nu blev det offentligt också. Nu var det många vittnen. Den etiopiske hovmannen, han döptes utan att det fanns vittnen på plats. Sedan bad de honom stanna några dagar. Vi ser i 11 kapitlet, vi kommer till det nästa gång först. Där ser vi i 3 versen att Petrus anklagades för att han hade besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Ett belägg också för att de faktiskt var högst proselyter vid porten. Petrus, han visste om det. Det här gick emot konventionen. Han drog in sig för att i glädje stanna kvar hos Cornelius och också att dela måltidsgemenskap. Säkerligen också nattvardsgemenskapen. Och det var inte koshermat, utan det var nog den mat som sattes fram på bordet som man fick äta. Petrus hade gjort upp med judisk legalism. Tyvärr var det så att Petrus kom att vackla senare. Det ser vi av Galaterbrevet 2, där Paulus mycket skarpt är tvungen att tillrättavisa Petrus, för att han först så hade han ätit med hedningar, han hade varit fri, men sen så då han blev anklagad, så då vacklade han och så gömde han bort det där. Och då bestraffade Paulus honom offentligt för det här, trots att han hade varit så klar här i Cornelius hus. Men vi ser ju av det här också att det inte är lätt att vara människa. Petrus var också en människa. Han var ingen ofelbar påve. Vi har de här lärdomarna. Dels det som Gud direkt har uppenbara för oss, och indirekt det som vi ser hur människor bemöter och hanterar det i sin svaghet. Vi har dem till tröst för oss, för att inte vi ska förtvivla när vi faller, när det är någonting som vi inte står fasta i, utan att vi får vända tillbaka. Att vi också ska förmana varann i ödmjukhet när vi förgår oss, så att vi kan upprätta varann och komma tillbaka och leva så som Gud vill att vi ska leva, och predika så som Gud vill att vi ska predika. Men framförallt så har vi Guds mäktiga manifestation av hur han har tagit emot alla människor, syndare, judar, greker, utan åtskillnad på person. Och att därför vi får tro, varenda en av oss, att vi får vara med av nåd för Jesu Kristi skull. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.